Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
En podcast från Aftonbladet.
Let's pretend! Let's pretend!
Sportbladets Premier League-podd spelar in lite på distans på varsitt håll här idag av olika anledningar. Jag befinner mig hemma hos mig, Makoto hemma hos sig och Frida i vanlig ordning då hemma hos sig. För en vecka sedan då satt vi allesammans i en hotellobby. Det här är väl raka motsatsen får vi säga. Det ska nog gå bra det också. Det är väl bara hoppa rätt in i hetluften, tänker jag. Liverpool-Manchester City 1-0. Snacka om viktig seger Frida för Liverpool och det är ju någonting med de här matcherna, Pep Guardiola, det är något som, det är som att Anfield på något sätt stör honom och det kommer alltid tre.
Och Pep har ju mycket respekt i alla fall för Anfield, det får man ju säga. Och jag var ganska förvånad ändå över sättet han ställde upp här på, i alla fall alltså hur laget formerade sig. Hade inte riktigt förväntat mig att det skulle se ut på det sättet. Nu spelade man ju med en trebackslinje då och det har man ju gjort för, så att det är ju inget konstigt i sig. Men just att De Bruyne och Gündogan var de som låg närmst Haaland och sen så hade man Foden ute på kanten till vänster och Cancelo ute på kanten till höger. Och jag vet inte om ni såg det, att det var en, eller kanske inte såg det, men jag tror att de la upp det på sociala medier också, att det var en ganska intensiv diskussion i Sky-studion efter matchen mellan Carragher och Neville, som inte kunde komma överens om hur City hade spelat. För att Neville menade på att Cancelo och Foden var wingbacks, medan Carragher tyckte att man inte kunde kalla Cancelo wingback, utan att han var mer en ytter. Jag tycker väl egentligen att båda två har rätt på ett sätt, men mot slutet av matchen så låg ju Cancelo lite lägre ändå. Och vilket gjorde att, eftersom att Kevin De Bruyne tryckte upp, så kunde Andy Robertson kliva in centralt och hålla koll på De Bruyne och begränsa honom. Samtidigt som Jota då tog jobbet och begränsade Cancelo. Och där någonstans tyckte jag att de gick snett ändå, City. Jag tror att om de hade låtit De Bruyne ha ungefär en liknande roll som han brukar ha, så att han hade fått lite mer ytor att jobba på, då hade de möjligtvis kunnat komma till, eller få ut mer av honom i alla fall. Men ja, man ska inte ta någonting ifrån Liverpool. Det var en jättestark insats av dem, särskilt andra halvlek.
Alltså det, nu har man ju tjatat om det här förut, just att Pep Guardiola kan övertänka saker i stora matcher. Var det lite sån känsla man får ändå? För att de har ju haft ett väldigt vinnande koncept som har funkat. Nu är såklart Liverpool ett annat motstånd, men det kändes ju som de körde lite fast på ett sätt man inte är van att se dem.
Ja, men så var det. Man är ju van att de kontrollerar matcher betydligt bättre. Och det är väl lite där också jag tycker det är konstigt. Om det nu var så att Guardiola anpassade sig efter Liverpool, det här är ju i så fall en timing där man kanske inte behöver göra det så mycket, alltså när Liverpool faktiskt har haft rätt mycket problem. Och Guardiola sa på presskonferensen inför att ja, men Liverpool är det bästa laget. Och det är som att han bryr sig inte ens om vad som har hänt de här inledande månaderna på säsongen. Så att ja, det är frågan. Det kanske hade gjort skillnad om han hade hållit sig då till den här matchplanen som har fungerat så bra mot andra klubbar. Men samtidigt så, Liverpool gör ju sin bästa insats för säsongen också.
Ja, det är ju ett Liverpool som går att känna igen på ett sätt. Det var väl det som Guardiola också kanske förväntade sig i just den här matchen på Anfield. Med den historien som de här två lagen, när man tänker alla de här spelarna, de har mött varandra i de största matcherna för säsongen, de här senaste säsongerna. Alltså spelare som Salah, Van Dijk. Och det är ju också de spelarna som verkligen lyfter sig i den här matchen. Van Dijk har ju inte stått och känna igen den här säsongen. Igår så känner vi igen honom igen. Han vinner alla sina dueller, han är där, han är påslagen. Och sen Mohamed Salah i omställningarna, i avslutsläget, nu missade han visserligen sitt första friläge, eller det är en jättefin räddning från Ederson, ska vi vara ärliga och säga. Men sätter ju också det avgörande målet. Det här, det blir liksom signifikativt, och i det fallet så har ju Guardiola då rätt, för att det var ju det vanliga Liverpool, det gamla Liverpool som de faktiskt ställdes mot. Det var inte det här som vi har sett i så många andra matcher den här säsongen. Å andra sidan, jag lyssnade på BBC:s podcast här på morgonen om just den här matchen, och de pratade om det, att Guardiola hade varit ute en halvtimme före matchen och bara suttit i the dugout och funderat. Så uppenbarligen så har han lagt ner otroligt mycket tankeverksamhet, och det, jag har varit inne på det förut, att han har ju den här tendensen att ibland övertänka saker, och det är möjligt att han gjorde det. Men vi ska prata lite grann om Liverpool där också, och framförallt med tanke på att det är ett ganska skadedrabbat Liverpool trots allt som ställer upp här. Det är Joe Gomez kommer in, som ju är fjärde valet får vi väl ändå säga i den där backlinjen. Ingen Matip, ingen Konaté, och är ju helt strålande. Han sätter ju inte en fot fel under den här matchen bredvid Van Dijk. Även James Milner, som vi har haft mycket frågetecken runt under inledningen på den här säsongen, kommer in på högerbacken och är ju fenomenal mot Phil Foden. Släpper ju ingenting. Det är ju, han har lite flyt i ett par tillfällen ska sägas, men löser ju ändå sin uppgift. Men jag hörde Martin Keown på Match of the Day säga att men Joe Gomez, han måste med till landslaget. Vad säger vi om hans insats?
Han var bäst på plan, tycker jag, alltså totalt sett. Sen James Milner är det ju lite intressant också, om man tänker på matchen som spelades i oktober förra året när Phil Foden hade sån enormt stor show. Hela Man City hade ju show under första halvlek, och sen så kom Liverpool ut och var ett helt nytt lag, och så slutade matchen 2-2 i alla fall. Men att man skulle se Milner då i den rollen ett år senare igen, han fick ju faktiskt lite revansch ändå, får man säga där. Så att, ja, och som sagt, Joe Gomez igen. Han gör en jättebra insats. Jag skrattade lite också, för att eftersom att Van Dijk också hyllades i studion efteråt, så var det väl vid ett tillfälle då mot slutet när han lyckas snicka undan en boll så att Haaland inte får den in i boxen, och då säger Roy Keane på sitt senvanliga manera att it's his job. Alltså han tyckte liksom att man skulle lyfta Van Dijk alldeles för mycket, men Joe Gomez tycker jag att han kan vi berömma.
Måste säga där man främst tar med sig, såklart defensiva insatsen från Liverpool, helt otrolig, men målet, alltså absolut, Cancelo kommer ju helt fel in i den situationen, men den mottagningen som Salah gör, ja, att göra det på den svåra bollen från Alisson och få med sig farten och ta sig fram, jag tycker det är helt briljant. Och just det liksom avgörande ögonblicket där innan, när fjärdedomaren tar upp fel nummer på skylten, när alla tror att Salah ska bytas ut, och sen Klopp står där istället och har något långt pep-talk med Salah, och det är inte många minuter som dröjer innan han gör det där målet. Det kan ju vara någon form av, alltså, säsongsvändande ögonblick, för man har inte varit förvånad om Klopp hade tagit ut Salah i det här läget, med tanke på hur det sett ut under säsongen tidigare.
Men han var bänkad i veckan.
Exakt, men här får han vara kvar, gör målet, ser bättre ut överlag också, och hela Liverpool såg ju bättre ut som sagt också.
Jag tror ändå han fick sin reaktion där i mötet med Rangers.
Det var ju i och för sig, och det var ju ett hattrick han gjorde mot Rangers.
Det var ju den, reaktionen.
Ja, det var ju i och för sig.
Det var ju den reaktionen Klopp var ute efter på något sätt. Så att, nej, jag tror inte att han hade bytt ut Salah. Jag tror inte ens att han hade en liten tanke på att göra det. Han kände väl också att Salah hade ju faktiskt haft ett avslut som, ja, det var Ederson som fick fingertopparna på den, även om de inte fick hörnan med sig. Så att han hade ju varit nära tidigare i matchen. Alisson, assist igen. Han är inte så dum offensivt.
Fler än Grealish, va? Har han den här säsongen. Två har han ju nu, Alisson.
Ja. Han är ju magisk med de där utsparkarna. Och det var som någon kommenterade, vi fick en fråga om det, att Alisson alltid halkar när han slår sina assist. Men det är också att han... Ja, men då ser han ju bara passningen. Då har han helt och hållet kopplat bort allt annat än att den här bollen, det är bara tillslaget, stödjer fot och såna här saker, det får komma vid ett annat skede i livet. Det var ett spektakulärt mål, och det är ju, ja, men man såg en helt annan energi från Salah än vad man har sett under inledningen på den här säsongen. Han har de här frilägena. Han har en fin framspelning till Diogo Jota tidigare, så här riktigt smart, som vi också har vant oss vid att se honom göra. Och kombinationen med Harvey Elliott, alltså de två hittar ju varandra bättre och bättre, får man säga. Och det, jag skulle faktiskt vilja säga att just med tanke på att det var James Milner som spelade där bakom, som ju är mer såklart defensivt lagd än vad Trent Alexander-Arnold är när han spelar på den positionen, gav nog Harvey Elliott lite mer frihet att spela sin fotboll, var lite mer offensiv och hitta de där ytorna som han är så bra på att kombinera med Salah. För att det blir lite svårare, det är liksom en svårare uppgift att också täcka upp för Trent. Sen såg vi att det fattades ju kvalitet på bollarna in i boxen under många lägen, speciellt när Liverpool hade lite mer spelövertag i olika skeden av matchen, att det fattades en inläggsfot. Möjligtvis var det så att det gav Harvey Elliott lite mer frihet att röra sig offensivt, och att det hjälpte båda två att få lite bättre ytor.
Vi måste nämna målet också, alltså Citys mål då, som blir bortdömt.
Ja. Mm. Det är ju, Fabinho blir ju tröjdragen nu, Taylor, domaren släppte ju oerhört mycket av just den typen av situationer under matchen, men det känns också, med tanke på att och det gick de ut med, domaren i efterhand sa att det hade ändå dömts bort på grund av att Alisson hade bollen i händerna och fick den utsparkad utav
det Haaland.
Det är ju efterhandskonstruktion, känns det nästan som.
Så är ju regeln skriven.
Absolut. Men de har ju satt också, det som blir så konstigt med det här bortdömda målet. Absolut, jag håller med. Jag tycker Haaland drar ner Fabinho tillräckligt mycket för att det inte är konstigt att döma bort målet. Men det blir ju just det här när man går in med VAR i efterhand, och vi har varit inne på det jättemånga gånger förut, och tittar på det och letar upp situationen. Och så jämför du då med när Bernardo Silva ska ta med sig Salas tröja hem där på kanten. Den situationen fick Klopp utvisad också, när han körde sin maratonlopp där mellan linjedomaren och fjärdedomaren och var helt ursinnig. Av förklarliga skäl i den situationen, för det är sanslöst att det inte blir en frispark. Men när du lägger nivån där det inte blir det, men du hittar en tröjförseelse i andra straffområdet som gör att ett mål döms bort, ja.
Men där har vi en av aspekterna med VAR, att det är två olika domare som ska fatta olika beslut. Sen har ju Taylor möjligheten att bestämma sig, för han är ute och tittar på skärmen. Men när han väl är där så kanske han inte kan släppa den. Sen så i andra läget, som det inte då blir aktuellt eftersom han dömer på första läget, så är jag rätt övertygad om att målet ändå hade dömts bort. Med tanke på att Alisson är före Haaland på bollen och har den i handen.
Det enda man kan känna lite också är ju att Fabinho, ser han inte ut att falla redan innan Haaland tar tag i tröjan? Det är en tröjdragning, absolut, men jag vet inte, det är lite grann som den här Eriksen-situationen i Man Uniteds möte med Arsenal, just att Arsenals mål döms bort för någonting som sker några sekvenser innan, så att säga, själva målet. Jag tycker det är lite tråkigt, men samtidigt så, ja, där är ju en tröjdragning, så att, ja, svårt för Taylor också då kanske att stå på sig.
Men det behövs väl någon gränsdragning, och det har vi varit inne på också, att just hur långt tillbaka ska man kunna hitta en situation med VAR. I Haalands fall här tycker jag att den är så pass nära in på målet att det är fine. Men att det ska väl vara, man får lägga någon gräns på antal passningar innan målsituationen, där situationen, någonting kan uppstå som du hittar via VAR, för att just nu kan det gå bara på godtycklighet hur långt tillbaka som helst egentligen, så länge spelet är igång. Så att det där är ganska svårt, men i det här fallet så jag, alltså det är svårt att säga att det inte är korrekt bortdömt sett till att det är tydlig tröjdragning och att det är väldigt precis innan målet. Men ja, Taylor hade ju inte sin bästa dag, men det gäller väl ganska många domar under den här helgen i och för sig.
Ja, alltså sin bästa dag. Han satte ju, han la ju ribban oerhört högt. Vilket är ju hans sätt att döma på, om vi ska vara riktigt ärliga. Det är ju så här han också kanske har fått order om att det ska vara i den här typen av matcher. Men han släpper ju oerhört mycket och han är ju väldigt mycket för att låta spelet gå. Och det har ju både såklart för- och nackdelar, men det blev ju som sagt, ja, du var inne på den där situationen med Bernardo Silva och Sala som i slutändan fick Klopp utvisad. Den där typen av situationer var ju åt båda håll under hela matchen som det inte dömdes för.
Vad tycker ni om att han, det tyckte jag ganska underligt dock, absolut röda kort är ju en som är att han blåser ju av spelet mitt i ett läge där City har bollen på offensiv planhalva för att ge Klopp det här röda på kanten. Ja. Men ska man inte vänta in den? Nej, jag vet inte.
Ja, just vid röda kort ska man väl, nu är jag ute på djupt vatten, just vid röda kort så är väl regeln att då ska domaren blåsa av.
Men gäller det för tränare också?
Sen gjorde han gjorde väl linjemannen döv också, Klopp.
Så att han fick
ta hänsyn till det.
Linjemannen behövde några sekunder att hämta sig efter det överfallet.
Ja, det var ju ett korrekt rött, det kan vi
konstatera. Det var ett korrekt rött. Och jag har inte hört Klopp klaga på det efterhand heller. Han insåg att han var out of line där. 1-0 till Liverpool i alla fall. Fortfarande såklart långt efter i tabellen. Vi får väl se här vad det får för effekter framöver på
ska
det här
vi
laget.
Ska vi säga något om anfallsnyförvärven också? Det var ju inget Haaland-mål.
Inget Haaland-mål, inget Darwin Nunez-mål heller. Han hade ju han borde haft en assist i alla fall.
Han borde gjort någonting annat än vad han gjorde när de kom 3-1 i alla fall.
Fattat ett annat beslut där. Kan man ju tycka att han gjorde. Nej, Haaland hade det ganska tufft. Han fick en ett bra nickläge och ett okej skottläge. Båda de nicken gick ju rakt på Alisson och på skottet så gör ju Alisson en fin räddning. Mycket mer hade han ju faktiskt inte i den här matchen, om man ska vara riktigt ärlig. Han hade det lite kämpigt.
Ja, det man tar med sig från Haalands insats var väl hans roll i det här lilla meningsutbytet som ändå fanns där efter den där situationen fick Klopp utvisat. Det var ju Bernardo Silva och Sala i luven på varandra. Sen kommer Van Dijk in och ska mucka gräl också med Bernardo Silva. Och sen kommer Haaland gående dit och på något sätt så bara dör hela den här situationen, för ingen vågar ge sig på Haaland riktigt. Så att allting blir bara på något sätt lugnt och så lugnar han ner alltihop och så går det vidare sen.
Det var ju i alla fall, det såg ut, det var lite spel mot ett mål där när Bernardo Silva försökte ge Van Dijk en bröstvärmare och typ inte nådde upp. Så att det var ju bra att Haaland dök upp där så att det blev lite mer fair fight utav det.
Jag fick en chock i fredags när jag var på Man Citys träningsanläggning och så hade jag gjort en intervju med Kevin De Bruyne i samma byggnad som spelarna och tränarna också är i. Det förstod jag ganska snabbt för att man såg tränarna gå in i något omklädningsrum och sådär. Och sen så när jag skulle gå ut då så gick jag ut i receptionen och så skulle jag bara säga så liksom, bye liksom, så innan jag gick ut. Och då sitter Erling Haaland där i receptionen, alltså bakom, som om att han jobbade som receptionist. Då får man ju en chock. Men tydligen så letade han efter en hårtofs då och sätta upp ett hår med. Jag trodde ju först att det var samma kvinna som satt när jag kom in, just för att hans hår var utsläppt. Och hon var också blond. Så att, jag fick en chock där. Men jag återhämtade mig och lyckades ta mig ut från den här anläggningen också. För att det är inte det enklaste. Säkerheten är hyfsat hög.
Så Haaland var alltså och letade en hårtofs i receptionen?
Ja, men jag antar att det var för att hon som satt där, hon hade också uppsatt hår. Så att han kanske tänkte att hon har nog en hårtofs. Ja, jag tror att det var så det gick till.
Passade han för receptionist då?
Alltså jag blev ju lurad, så att absolut. Ja.
Men du hälsade på honom på en fin norska där?
Ja, jag slängde in en svensk. Han såg chockad ut när jag slängde in en svensk. Ja, när jag sa hej då på svenska. Svensk-norsk.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Ja, och det blev ju jackpot för Arsenal såklart, som ju rycker i toppen nu. Manchester City på 23 poäng, men Arsenal på 27 poäng då, 4 poäng ner till tvåan. Ett litet ryck får vi säga efter 1-0 mot Leeds. Och det är ju som att allting går Arsenals väg just nu.
Ja, det där var stökigt va?
Alltså jag tänker, alltså, den här matchen, man tar matchen förra veckan som de visserligen var bättre än Liverpool, men där de ändå får med sig otroligt mycket i liksom målchansväg, domslut som går deras väg och så vidare. Det är ju samma sak här.
Ja, det är verkligen, och det här är väl en sån match där som Arsenal kanske inte hade vunnit för 2 säsonger sedan. Och Arteta sa ju det efteråt också, att de har ju börjat vinna matcher nu i med olika kontext så att säga. De kan, det finns inte bara ett sätt som de kan vinna på numera, utan de kan vinna på många olika sätt. Leeds måste ju däremot vara oerhört besvikna över att de inte får med sig någonting här. Och Bamford känner lite med honom också, för att när han kommer in så gör han ju faktiskt en väldigt stor skillnad för Leeds offensiv, och ändå blir det på något sätt som att han blir syndabocken här, även om jag tycker att Rodrigo är den som ska vara den absolut största syndabocken, för att den crossbollen han slår som Martin Ødegaard plockar upp, det är något av det märkligaste jag har skådat. Det var tänkte kan.
Men han gör det med sån emfas på något sätt också, att han hade någon jävligt smart tanke där. Det var något som...
Det värsta man har sett den här säsongen. Har man sett något större hjärnsläpp än det där?
Och det ser ju också ut som att han slår bollen precis där. Han får ju perfekt träff på den. Jättefin båge, diagonalpassning åt fel håll.
Men de har ju byggt upp någon sorts fall. Han har byggt upp någon falsk självbild av att de har börjat spela av någon sorts innermitt i Premier League. Rodrigo för mig är ju en djupledsgående boxanfallare som han var i Spanien, och nu sen han kom till Leeds så har han ju haft en mycket mer liksom ner, alltså roll på mittfältet istället. Så han har ju fått någon idé om att han tror att han är en playmaker och ska göra massa fräsiga crossbollar och sånt, och det kan han ju uppenbarligen.
Det var ju en fin playmaker för Arsenal just där, för att
ja, absolut.
Det var en kanonboll till Ødegaard.
Mm. Och sen Bamford, nu ska man inte hålla på och sådär. Jag ogillar egentligen att säga saker om folks utseende, men han såg nyvaken ut när han kom. Hans hår var ju, det såg verkligen ut som att han hade alltså legat i en säng de senaste 8 timmarna, och sen bara kliver in på planen, missar en straff. Jag vet inte. Ja. Sen var han ju, som sagt, han gjorde ju en bra insats. Det var ju olyckligt för honom att han faktiskt inte fick ut någonting av det rent poängmässigt.
Ja, verkligen. Alltså det är ju ett bortdömt mål där som, jag vet inte, han tar väl för ruff va? För inte är det hans som han dömer för.
Jag trodde att det var ruff.
Ja, visst var det ruff.
För att, hans var ju där de fick straff för.
Ja, men precis.
För och att, den var ju klar.
För Bamford signalerar ju till domaren där att nej, den tar inte handen, den tar bröstet. Och det ser man ju tydligt på reprisen att han tar ju inte med handen, men det är ju att han ruffar precis före då. Det bortdömda stod i alla fall, och sen har ju Bamford straffen på slutet och läge att utjämna den här matchen, men nej,
ja, och det
marginalerna är med Arsenal just nu.
För att där är ju en offside också i uppbyggnadsfasen till den straffen då. Jag har inte heller hittat något svar på varför det målet inte blir, eller varför straffen då liksom inte viftas bort på grund av den offsiden. Ibland sitter man där som ett frågetecken och kan vet inte riktigt hur vad man ska tro om VAR och så. Men VAR var ju väldigt aktivt här i alla fall, så det var väl lika bra då att man fick tvingades vänta in att teknologin skulle börja fungera. Vad var det, den sköts väl upp med 30-40 minuter så där matchen.
Ja just det, för det var strömavbrott va? Nej, det var att VAR-systemet inte funkade som gjorde att matchen blev
försenad. Ja, det var väl strömavbrott, men det var väl det som gjorde att VAR inte funkade då.
Exakt. Nu när vi väntat in det här så måste vi maxa liksom, utnyttjandet av det. Var det känslan man fick i den matchen i alla fall. Det var ju, åtminstone så straff, ja det är offside-situationen går verkligen att diskutera om inte den borde räknas in, men det finns väl någonting som gör, antar jag. Jag bara förmodar att det finns något sorts regelverk som inte vi känner till här, hur många situationer innan som krävs. För annars är det jättekonstigt om man inte tittar på det. Sen är det i alla fall en klar hands. Man har aldrig sett någon så tydligt veta att man har tagit hands i straffområdet som Saliba i det här läget när bollen studsar på handen och han bara slutar springa och bara uppgivet konstaterar att ja, det här kommer ju bli straff. Sen var det väl ingen vidare straff av Bamford efter, ska jag sägas heller. Vad säger ni om Gabriel-situationen?
Den på slutet då, eller?
Ja, den röda kortet som inte blev rött kort efter VAR.
Ja, jag tycker väl det är helt fine ändå, för att han blir ju faktiskt, hur är det nu? Magnad. Han blir magnad, han faller och sen så är det då att han gör en eftersläng på Bamford.
Mm. Ja. Det är något ben som vinglar. Precis. Eller som man skickar upp och Bamford träffas av det här benet då.
Nej, jag tycker väl att det är fair. Däremot tycker jag det är konstigt. Varför fick han gult kort då? Det förstår jag inte. Det måste ha varit för oskottigt beteende.
Ja, för om du ser en förseelse där överhuvudtaget så är det ju rött kort. Så att det kan ju inte bli gult.
Nej, det måste på, precis. Det måste ha varit för att han protesterade eller
Vi hade ju redan tappat konceptet vid det här laget, så det var väl lika bra att köra hela vägen in, för att det var ju rörigt som sagt.
Ja, det var rörigt.
Hela matchen var stökig på något sätt. Däremot måste man säga att Bukayo Sakas avslut vid målet är ju fenomenalt. Vi har pratat mycket Martinelli, vi har pratat mycket Gabriel Jesus, mycket Saliba och så vidare. Och Bukayo Saka har väl kanske inte stuckit ut i inledningen på den här säsongen, men han
stack ut ganska mycket förra helgen.
Ja, men förra helgen. Jo, men det är det jag är inne på, att han har ju kommit igång nu. Det är väl det som är känslan. Jag tyckte att han har sett kanske lite trött ut, precis som så många andra i inledningen på den här säsongen, men att han har börjat hitta bena igen och var fenomenalt bra, och det här avslutet är ju så hög klass som det kan bli. Det är en otrolig spelare.
Och rycker i toppen nu.
Nu.
Ja, nu rycker de ju Arsenal också. Mm, det är ju med det här. Får se hur länge det håller i sig.
Ja, 4 poäng ner till Manchester City. Och Tottenham då kan vi väl röra oss dit till Tottenham Stadium. 2-0 mot Everton. Mål utav, ska se här, Harry Kane på straff, va?
Och Pierre-Emil Højbjerg.
Ja, poängmaskinen Højbjerg.
Han hade ju tur, ska sägas, i det där läget. För det var ju, han dröjde ju länge med det avslutet. Och sen väl när han då ska försöka placera in den, så är det ju via styrning som den hittar helt perfekt in. Men det var förvånansvärt lång tid han fick på sig att ta det där 2-0 avslutet, måste man säga.
Ja. Nej, men det satt långt in. Faktum är ju att Everton, som vi kommer ihåg förra säsongen, så var ju det ett lag som bara inte kunde hålla tätt bakåt. De har ju varit kanske ligans bäst försvarande lag under inledningen på den här säsongen. De har släppt in oerhört lite mål. Och det dröjer ju då till den här situationen då Pickford driver ner Kane. Det är ju, Pickford får ju helt enkelt ta på sig den där straffen, tycker jag. Dels han släpper returen och
Ja, river ner, det låter så starkt, men absolut, alltså Pickford inser ju i samma sekund som han gör det misstaget, så inser han att Harry Kane kommer få straff med sig. Sen är det ju, ja, det blir ju så där att Harry Kane söker den, men det är ju straff. Det är inte konstigt att man dömer straff i det läget. Jag tyckte synd om Pickford dock, för att han gjorde några riktigt, riktigt vassa räddningar innan det, så var, ja, fullständigt fenomenal egentligen, och har ju verkligen cementerat den där första platsen nu i engelska landslaget då. Det rör då ingen tvekan om att det är han som ska stå för England.
Det är han som ska stå. Även om jag tycker att Nick Pope gör en ganska bra... han är ju efter såklart, men vi kommer in på Nick Pope sen. För han gör också
han gjorde ändå den här helgen. Han gjorde ändå något misstag också nu under senaste landslagssamlingen, där man fick känslan att nej, han kommer inte rå på Pickford. Det tror jag inte. Hans fötter är helt enkelt inte tillräckligt bra, och det är väldigt värdefullt att ha så bra fötter som Pickford har. Sen Everton släppte väl in fem mål till och med senast de var på Tottenham Stadium. Så att det kändes inte så konstigt ändå att Lampard hade en betydligt mer pragmatisk filosofi i den här matchen. De låg ju väldigt, väldigt, väldigt djupt inledningsvis. Det var ju ett under rent av egentligen att de lyckades, för Tottenham hade sån fruktansvärt tryck, alltså de 10-15 första minuterna. Och sen var det som att de bara släppte kontrollen, och Everton hade helt plötsligt två jättemöjligheter där med Gray som ju bombar bollen över i ett bra läge, och Nana fick ju också ett bra läge som han sköt över. Så att Everton var ändå med i matchen efter halvtid, konstigt nog. Men så får ju Tottenham det där första målet. Och det var väl lite grann det som gjorde också att då kändes det som att Tottenham nu skulle ta hem segern också. En sak som man kan, eller som man måste lyfta, är ju att Richarlison åkte på en skada. Kom ut i mixade zonen på kryckor och tårar i ögonen. Så att det där ser inte jättebra ut. Men med det sagt, så när Kulusevski är skadad, då tycker jag faktiskt att Tottenham ska spela en 3-5-2 istället med Bissouma. För att när Bissouma kom in istället för Richarlison nu, och Bissouma han startade ju mot Brighton lite överraskande. Det var ju då när De Zerbi, när han inte fattade att Conte hade gått tillbaka till 3-5-2. Men, och det är ju också lite roligt, för att Bissouma han fick spela mot sin gamla klubb Brighton. Richarlison får starta mot sin gamla klubb Everton. Jag tror ändå det finns någonting i där. Det känns väldigt konteaktigt att tänka på det viset. Men hädanefter så är nog 3-5-2 att föredra ändå, för att Bissouma gör ändå att Tottenham kan få betydligt bättre kontroll på det centrala mittfältet. Richarlison är inte som Kulusevski. Kulusevski bidrar med någonting helt annat. Richarlison är mer statisk. Kulusevski är betydligt mer rörlig. Så att så länge Kulusevski är borta, kör vidare på 3-5-2. Säger lilla jag.
Ja.
Ja, men du vill ju få in Son och Kane så mycket inblandade som möjligt. Offensivt är de som ska göra det, så jag håller helt med att det räcker med att ha de två framme, och du har inte så mycket andra alternativ om både Richarlison och Kulusevski är borta heller. Så att absolut, känns ju där rätt. Jag tycker man måste, alltså vi har ju varit väldigt hårda mot Frank Lampard och Everton överlag. Egentligen, med all rätt.
Framförallt förra säsongen, den här säsongen.
Ja, framförallt förra.
Det har sett mycket mer solidt ut.
Men han har ju ändå gjort det mesta av det begränsade material han har just nu på något sätt. För att truppen är ju inte bra.
Nej.
Och att då ta ett pragmatiskt approach till det hela och bygga bakifrån. Det känns ändå som att man får ge honom att han har gjort rätt där. Jag tycker just nu är man inte orolig att han ska åka ur i alla fall.
Nej, alltså, jag tycker det han ska hyllas för, det är ju Awobi, tycker jag, och den nya rollen han har fått. Men i övrigt så har jag mina... Ja, jag är inte riktigt övertygad om Frank Lampards storhet som tränare. Men vi får se.
Nej.
Det är man är inte övertygad om han står som tränare, det håller jag med dig om. Men just det han har gjort hittills i inledningen, det finns ju inget att egentligen klaga allt för mycket på än. Men det kan ju visa sig bli famous last words också när vi kommer mot vår kant.
Ja, men det är ju uppenbart att värvningarna av Connor Cody och James Tarkowski har skänkt en stabilitet i det här försvaret som inte har funnits under de senaste säsongerna. Det är ju superrutinerade liksom Premier League mittbackar som vet vad som krävs. Sen tyckte jag det var intressant att Dwight McNeil var uppsatt som försvarare i den här matchen.
Det var han ju typ, alltså för att Everton försvarade väldigt mycket. Ja, precis, och då föll han ner. Det var också, det var ju lite överraskande då inledningsvis, men ja, de ville stå djupt helt enkelt, och det gjorde de stora delar av matchen.
Genom första gången i hans karriär i alla fall som han har varit i försvarslinjen.
Fast var man inte nästan en ytterback om man spelade winger i Burnley? Alltså, i en 4-4-2. Ja, det känns ändå som en spelare som är kompatibel och kunna hantera en sån roll på så vis. Ja,
uppenbarligen. Målvaktsinsatser var vi inne på. Chelsea, där har Kepa tagit tillbaks första kepan Potters Chelsea. En fantastisk match gör han dessutom. Men de behövs ju inte i det här laget. Vad säger ni om det?
Alltså den räddningen han gör på nicken, vem är det som nickar? Är det Watkins eller vem det nu än är?
Var det Ings, va?
Kanske var Ings. Den
är
helt
sanslös.
Ja, den är otroligt bra. Ja, det var ju hans bästa insats i Chelsea-tröjan. Han har ju verkligen, tänk vad han har på något sätt brytits ner och nu byggts upp igen sedan Potter kom in. Alltså klart, han har ju fått sina chanser ändå de här senaste säsongerna, det är inte det. Men nu har ju verkligen Potter visat väldigt tydligt att han vill att Kepa ska vara hans första målvakt. Och det har ju gjort honom gott uppenbarligen. Och ja, Chelsea behövde honom verkligen i den här matchen. Jag är fortfarande lite chockad över att den här matchen slutar 2-0 till Chelsea, för att särskilt första halvleken speglade inte riktigt den matchbilden. Nej. Och Potter, han experimenterade ju hejvilt med olika formationer och testade grejer. Och när man såg startelvan så tänkte man direkt att eftersom att Reece James är skadad, vilket ju är ett jätteavbräck för dem. Och ju var när det skedde...
Och för England.
Ja, men precis. Och det var ju det även när det skedde för ett år sedan. Jag menar, Tuchel hade jätteproblem med att ersätta Reece James. Och då tänkte man att frågan är om inte Potter kommer att testa och sätta Raheem Sterling då till på högerkanten istället, liksom han gjorde mot Salzburg, och så ger då Raheem Sterling liksom fritt spelrum där. Det funkade inte alls. Så att där fick ju liksom Potter kasta sig in och så fick han rodda om. Och han är ju skicklig på det i alla fall. Alltså när han identifierar att någonting håller på att gå snett, så är han väldigt duktig på att liksom justera. Och då blev det ju bättre, men nej, Chelsea hade turen då som, ja, eller Kepa såg till att de inte släppte in något mål under första halvleken, och Tyrone Mings såg till att Chelsea kunde ta ledningen så pass tidigt. Annars tror jag att det möjligtvis hade kunnat bli en annan match. Mason Mount, 2 mål dock.
Ja, alltså...
Fortsätter, hans form pekar ju spik rakt upp. Mm.
Fantastiskt. Vi pratade om fantasy förra veckan, Makoto. Det första jag sa var Mason Mount ska bara in. Sen så gjorde jag aldrig det bytet själv. Jag glömde helt bort det. Mason Mount ser ju... Vi pratade om det, att det är en typiskt en sån spelare som Graham Potter får ut så mycket av. Den där smarta, rörliga, tekniska, offensiva mittfältaren slash anfallaren, man kan spela lite överallt där. Det är precis den typen av fotbollsspelare som Graham Potter har fått så mycket utav i Brighton, och vi ser ju här hur fint det funkar för mig som har det här systemet.
Alltså Potter måste ju ändå ha det väldigt roligt just när han har så många väldigt unika speltyper att laborera med som man har just nu. Att det är ju alla de här spelarna som man har i offensiven, Mount, Sterling, Havertz, Aubameyang och så vidare. Det är ju verkligen spelare som är ganska unika i sättet de är. Man ser att det är dem på något sätt. Och det måste vara väldigt häftigt för honom att ha det materialet att jobba med och fixa och göra det Graham Potter är så bra på att göra med det här. Det ska bli väldigt spännande att se vad han på något sätt hamnar i efter alla de här experimenten hit och dit. För någonstans vill han ju med det här. Eller kommer vi ha ett Chelsea som hela tiden byter skepnad på samma sätt som Brighton också kunde göra i många matcher. Nu, om du har en klubb som Chelsea, så vill du ändå sätta någon form av grundspel och att det är du som styr, snarare än att det är motståndaren som styr hur en matchbild ska se ut. Så att det ska bli väldigt intressant att se vad han hamnar i för slutsats från alla dessa olika experiment som man gör.
Tyrone Mings gör ju ett misstag på det ena målet.
Emi Martinez på det andra, tycker jag ändå.
Ja, det är ju en fin frispark från Mason Mount såklart, men det ska mycket till för att den bollen ska gå in faktiskt, och det kräver ju en inte 100% i målvaktsinsats, det får man ändå säga. Aston Villa gör ju en bra match här, och de kan ju mycket väl få med sig poäng härifrån. Det är ju de skapar ju flest målchanser i den här matchen, men Steven Gerrard, han är pressad nu.
Ja, det är han definitivt. Det är ett Resultaten måste verkligen börja komma nu. Det räcker ju inte med att man visar positiva tendenser under matcherna, utan det är resultaten som räknas, och än så länge så har vi inte riktigt sett det från Aston Villa, så att han är definitivt pressad just nu.
Mm. Hans utbildning av laget, är det någon sorts försvarstal för sig själv också kanske samtidigt då? För han var ju väldigt positivt inställd till insatsen här, men med all rätt spelmässigt, men
ja, sagt, vad ska han säga?
De gör ju en bra match.
Ja, det är väl lite som Jesse Marsh också står och säger, att Leeds gjorde en bra insats men de får ingenting med sig. Det är fortfarande ett problem. De ligger mycket längre ner i tabellen än vad de hade tänkt sig att de skulle göra, med tanke på alla de investerade pengarna. Så att, nej, men han ska ju ändå ha uppbackning av ledningen. Och ja, tid är väl antagligen det han behöver. Men återigen, inte helt övertygad om Steven Gerrard. Han gjorde ett jättefint arbete i Rangers. Och på så sätt så håller jag väl honom högre än Frank Lampard. Men han måste ändå, ja, han måste visa nu att om liksom kan komma på banan här och börja vinna matcher då, på ett sätt som han inte har gjort fram tills nu.
Nej, men vi har ju sagt det, Pochettino till Aston Villa i november, så att ett par förluster till.
Fyk har sagt det i ett halvår.
Okay.
Jag har sagt det sen i slutet, sen Pochettino lämnade PSG, så sa jag, ja men... Steven Gerrard på sparken i november och så in med Pochettino till det här storsatsande Aston Villa.
Det är väl mer spännande att Thomas Tuchel fortfarande är arbetslös och redan har tackat nej till två Premier League-klubbar och nu har ett öga på Gareth Southgates jobb. Jag är spänd på att se hur det ska gå för hans, vad som händer härnäst i hans karriär.
Vilka är det som har frågat Tuchel, tror vi då? Det är Wolf som skickar en frågan som han sa nej till ganska fort, kan man ju tänka sig.
Ja, Wolf, och sen tror jag att det är Nottingham Forest också. Eller det går rykten på stan om att det är dem.
Ja, jag älskar ju om de hade den självbilden att de ändå frågar Tuchel.
Ja, det är väl extra intressant också när man har gett ett nytt kontrakt till sin tränare.
Ja, det också.
Och signalerat att man tror väldigt mycket på honom. Vi kommer väl in på Forest nu, för det gick inte sådär. Det fortsätter gå ganska dåligt för dem, får man ju säga.
Nej, men det är också spännande, för jag menar, det är ju inte så vanligt att det engelska landslaget tar in en utländsk tränare. Det är ju, Svennis är ju senast, och Capello var ju där under ganska många år faktiskt.
Mm. Svennis var ju i alla fall omtyckt av spelarna, men Capello var ingen som tyckte om honom överhuvudtaget. Nej.
Capello bryr sig inte att någon inte tycker om honom heller. Det är väl det som är hans styrka också i sig, i och för sig. Det är få tränare som lyckats få sparken två gånger från Real Madrid efter två ligaguld, för att de spelar så otroligt tråkig fotboll.
Ja. Men det hade varit intressant just med en tysk chef för ett engelska landslaget. Det är någonting som det är någonting som kittlar i den clashen.
Sen är han ju väldigt engelsk också på något sätt nu. Jag vet inte, han har väl inte blivit utkastad ur landet än, tror jag. Det var ju lite tal om det, som att hans arbetsvisum gick ju ut. Men han verkar ju faktiskt trivas väldigt bra i England, och pratar ju väldigt, väldigt bra engelska. Så att på så vis så, ja visst, han är tysk i passet, men han känns ju ändå lite mer engelsk jämfört med Capello i alla fall.
Men har Tuchel några år som någon sorts brygga till när Potter är tröttnat på klubblagslivet och vill träna landslag då?
Att han skulle komma tillbaka till Chelsea?
Nej, eller alltså du har Tuchel i landslaget. Potter tar över landslaget.
Skulle han sitta och vänta på att...
Nej. Tuchel är bryggan. Ja.
Nej, men det är väl uppenbart att men om Tuchel är i landslaget, sen så Conte, sen måste ju Tuchel till Spurs, eftersom Spurs ska ha alla gamla Chelsea-tränare. Det är så det brukar se ut. Vi går vidare till Manchester United mot Newcastle United på Old Trafford. 0-0, men det saknades inte målchanser direkt. Jag tänker framförallt på Joey Lintons dubbelramträff. Vilken sanslös situation. Helt sjukt att de inte får med sig någonting utav den. Och sen Marcus Rashford har ju guldlägen att göra mål på slutet. Varför rullar han inte in den bollen när han har rundat Nick Pope? Varför ska han spela bollen? Det bara tryck in den för fan.
Mm. Cristiano Ronaldo kan inte vara nöjd med det, eller han måste ha tänkt att om han var på planen så hade han
hade tagit det avslutet.
Det var,
men när hade han rundat målvakten?
Tänk vad snabbt det går också på något sätt, att det var bara en vecka sedan han firade sitt 700:e klubblagsmål och han togs ut i veckans lag och en massa folk, inklusive mig själv. Och sen så nu så liksom linkar han av och är återigen så där irriterad på att han ens behöver sätta sig på avbytarbänken. Och så är man tillbaka på ruta ett på något sätt. Det finns liksom, det är aldrig riktigt frid och fröjd med Cristiano Ronaldo. Det är alltid någonting som på något sätt skaver lite grann.
Sen är ju, så fort han gör någonting positivt så är det ju ett rekord som har slagit eller någonting. Så det blir ju att han får väldigt, väldigt positiva rubriker och sånt väl när han gör något. Och en sån spelare kommer göra saker förr eller senare under säsongen. Så enkelt är det ju. Men just nu så alltså jag tycker ju att i det här fallet med hur man har matchat Ronaldo tycker jag att han har gjort rätt. För att det har funnits alternativ som varit bättre än honom den här säsongen. Det råder ingen tvekan om det.
Så var ju Christian Eriksen var ju sjuk också till den här matchen som man saknade honom, så det var ju ett jätteavbräck. Jag tror väl att United, med tanke på andra halvlek ändå utspelade sig, så borde de ändå vara ganska besvikna över att inte få med sig de här tre poängen. Men ja, sen samtidigt så Newcastle, de är ju också svåra att bryta ner, eller de är svåra att komma igenom, och också ett väldigt starkt försvar, så att ja.
Har Casemiro tagit den här platsen, eller vikarierar han bara för en skadad McTominay?
Nej, det var väl Fred som... Ja, du menar så. Alltså, jag tror nog ändå att han har gjort det på något sätt. Med tanke på när varför McTominay spelade... Han spelade Man City-matchen. Och sen har han inte spelat sedan dess, eller hur?
Mm, men han har varit skadad också.
Ja, men precis. Men jag bara tänker att Man City, hans insats mot Man City, det var ju inte direkt att det stärkte hans aktier.
Nej.
Så på så vis så tror jag väl att Casemiro nog har tagit den där platsen. Fred däremot, han kommer nog bli utbytt så fort Eriksen är redo att spela igen.
Ja, vi fick en fråga här från Quaison on Top på Twitter. Vilken roll har Fred? Han är mittfältare, men inte en defensiv, inte en offensiv eller en box-to-box. Så vad är han för något? Det är en väldigt relevant fråga.
Har inte detta varit det eviga problemet med Fred egentligen? Att man inte riktigt har förstått vad grejen med honom är? Eller i alla fall jag har aldrig riktigt förstått grejen med honom. Och tycker kanske att han egentligen är som bäst när han får spela liksom i en framskjuten roll. Att han inte klarar av det defensiva jobbet. Men som sagt, han har ju inte varit första val för Ten Hag särskilt många gånger under den här säsongen. Så att det indikerar väl att Ten Hag tycker att han får bättre balans med andra spelare.
Jag är ju mer team Fred överlag, och det vet ju ni också från tidigare. Men alltså just, ja, det är ju svårt att sätta honom i en låda och liksom definiera exakt vad han är. Eftersom att han är så pass mångsidig. Han är ju inte jättebra på någonting, men han är inte jättedålig på något heller. Utan han blir ganska... Han är helt okej på det mesta. Sen håller jag med, han ska ha lite mer offensiv frihet än man får och inte lika stort defensivt ansvar. Men med tanke på att du har just Casemiro bredvid, de två är ju det startande mittfältet i det brasilianska landslaget. I mitt tycke är det världens bästa landslag just nu. Och det säger ju någonting om någonting i alla fall. Så att, alltså... Jag hade gärna velat se Casemiro och Fred, den duon, få mer klubblagstid tillsammans för att se vad det skulle kunna göra för Fred. Men samtidigt, utifrån vad de presterar nu, så att Eriksen ska ju gå före, absolut, när han är frisk, det tycker jag. Och Casemiro kan ju hantera defensiv roll själv på ett mittfält. Men just den duon och spela Fred och Casemiro tillsammans hade varit kul att se mer av. Och få lite mer tid tillsammans också, även i klubblaget.
Det var ju det man tänkte också när Casemiro signade, att oj, den stora vinnaren här kommer att bli Brasilien liksom. För att just att vi kommer säkert att se de två ihop. Det har inte alls blivit så, får man ju konstatera.
Det kan bli Brasilien som är stora förlorare när de inser att vi kanske inte hade så roligt tillsammans ändå som vi trodde att vi hade haft i det brasilianska landslaget.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Ja, 0-0 blev det i alla fall mellan Manchester United och Newcastle. Händelserikt 0-0, men 0-0 lika fullt. Vi tar oss vidare till Wolves Nottingham Forest. Wolves seger med 1-0, deras blott, ja vad är det, fjärde mål för säsongen eller något sånt där. Kom på straff från Ruben Neves. Det har varit oerhört svårt för Wolves att göra mål helt enkelt den här säsongen.
Ja, och nu bestämde sig Steve Cooper för att ja, okej, om vi inte kan vinna matcher genom att vara frediga rent offensivt, så låt oss vara jättepragmatiska då i den här matchen. Fungerar fortfarande inte särskilt bra, eller Forest kan tydligen inte vinna matcher på det sättet heller. De försvarade ju väldigt djupt i ett 4-5-1 system, och ja, visserligen så är de ju nära där. De får ju en straff med sig som Brennan Johnson bränner, eller snarare José Sá räddar, så att de var ju, kom ju hyfsat nära, men Steve Davis leende blir bredare i alla fall. Han är otroligt glad, Wolves interimtränare. Och det märks att han är så otroligt tacksam över att ens få träna Wolves på det här, den här nivån. Alltså han tycker ju så mycket om den här klubben. Sen vet jag inte om ni såg den här hetsen på sociala medier från som Wolves vann. Det var suveränt. Det var alltså Forest som la upp en bild inför matchen på en av sina spelare med ett gäng vargunga, och så skrev de playtime. Och sen efter matchen så la Wolves, de kontrade med att lägga upp en bild där det stod playtime's over. Och så var det en bild då på ett nedhugget träd. Alltså det var så bra. Det var så bra.
Det är riktigt bra.
Ja, riktigt svar på tal där. Så det är väldigt, väldigt viktigt för Wolves. Men återigen det här med inkonsekvensen också kring domslut. För att ja, här var det ju... Det var ju... Nu ska vi se, hur var en straffen som Wolves fick med sig? Det är så mycket...
Det
är
en hands.
Jo, exakt. Det var en hands. Men sen fanns det ju en handssituation för Wolves också. Som inte blev någonting.
Så att, ja, men alltså elräkningen var ju hög även på Molineux, om vi säger så. Alltså det var ju väldigt mycket var. Ja. Koll och hit och dit och situationer och knuffar i straffområdet som skulle tittas på. Och allt möjligt i den här matchen. Så att...
Jag är en motståndare av hands generellt. Jag tycker att det är trist när man får straff med sig på grund av hands. Jag tycker så länge, om det verkligen är uppenbart att någon försöker stoppa en boll med handen, det är annorlunda. Men just det här att man får straff med sig om liksom handen råkar vara i någon sorts onaturlig position, jag vet inte. Jag tycker att det är lite trist.
Det är den eviga frågan vart man ska lägga gränsen för just det där. Alltså, för det blir ju väldigt svårt. Ibland är det inte så lätt att se en intention på en hand.
Men det måste bli rättvist i alla fall. Är det för mycket begärt? Ja, det är det väl, för att alla domslut är subjektiva också. Eller alla situationer är subjektiva.
Ja. På en filosofisk nivå så blir det ju rättvist på så vis. Det var ju sant eftersom att alla domslut är lika subjektiva. Nej, men alltså just där, alltså jag är ju ändå till skillnad från många förespråkare för just det att ingen hand ska få röra bollen i samband med ett mål som offensiv spelare. Det tycker jag ändå är en vettig regel. Jag vet att många inte tycker det. Men sen blir ju problemet att en hand för en offensiv spelare och en hand för en defensiv spelare då ses på olika sätt i och med just den här regeln. Och där finns ju problematik i det också. Men det är den eviga frågan, och den görs ju om varje år av anledning att ingen verkar ju ha ett vettigt svar på vad som egentligen ska vara handsregeln. vad som är en fungerande handtregel.
Ja, oavsett så har ju inte Cooper, han har ju inte hittat något segerrecept än. Och man kan ju undra lite grann när man tittar på de spelarna som han exempelvis satt på bänken i den här matchen. Morgan Gibbs-White var väl en av dem. En spelare som har köpt in för väldigt mycket pengar.
Så Gibbs-White spelar ju.
Ja, just det. Han startade ju.
Men jag bara menar, Jesse Lingard däremot.
Ja, Jesse Lingard var det jag tänkte på. Jag menar att om man köper in spelare för ganska mycket pengar så ja, finns det väl en förväntan, till och med Morgan Gibbs-White. Jag menar, sättet man spelar absolut på i den här matchen, alltså att det blir så pass pragmatiskt, det var väl inte heller tanken när man värvade in honom att det skulle vara så här.
Nej, så är det ju. Och så ska vi komma ihåg att visst, Jesse Lingard kostar inte mycket i övergångssumma, men han sitter ju på en lön som ja, är uppe där i nivåer med vad spelarna tjänar i topp 6-klubbarna. Kanske högre än vad han hade tjänat i Tottenham till exempel. Så att sitta på bänk med den taxan rullande, det kommer inte vara hållbart för Nottingham i förlängningen. Då kommer man ganska snabbt köra det här projektet i botten.
Men det är ju sanslöst att man fortfarande har fyra spelare som var med i fjol i startelvan här, när du har värvat 22 spelare. Det är ju faktiskt så. Att det är så inget ont om Brendan Johnson egentligen, men att det är han som går fram och slår straffen, en av få som fortfarande var i klubben förra säsongen. Du har ju inte fått in nyförvärven på något sätt. En spelare som Avonie som värvas från Union Berlin, jättespännande forward, du lägger väldigt mycket pengar på. Fortfarande bara i någon sorts inhoppsroll istället för att spelas in på allvar. Det finns många olika exempel. Det finns ju 22 olika exempel på spelare som inte kommit in i det här laget än.
Men de är ju så osynkade också. Man ser ju det hela tiden, att det finns ingen röd tråd i spelet. Nej. Oavsett om de spelar lite mer framåtlutat eller som nu lite mer bakåt tänk. De kan inte länka upp helt enkelt.
Vi tar oss vidare till mittenmötet, alltså 10 mot 11 just nu då i tabellen mellan Bournemouth och Fulham. Det trodde inte jag på förhand i alla fall, att vi skulle se dem så här högt upp i tabellen ändå efter 10 matcher spelade. Och vi fick ju se inledningsvis det jag skulle ändå nästan vilja hävda är omgångens mål. Alltså kombinationen mellan Solanke och Philip Billing i 1-0 målet är ju... Ja, det är ju total världsklass. De är ju två mot, vadå, fem försvarare i Fulham. Visst, Fulhams försvar lämnar ju en del i övrigt att önska här, men sättet som de kombinerar på, sättet som Solanke först möter upp bollen, hittar Billing i djupled och sen tar den där positionen i straffområdet och bara Billing då hittar honom in direkt med passningen och så stöter in den. Det är ett förstklassigt mål, vill jag verkligen säga. Och Solanke, han levererar. Inte bara i Championship.
Fortsätter att tysta sina kritiker.
Mm, verkligen. Supertalangen en gång i tiden. Spelar ju också fram till 2-1-målet. Fenomenalt. Menar du mig nu, eller?
Ja, absolut.
Ja, jag tog nog åt mig i alla fall. För jag har varit en av hans hårdaste kritiker.
Herregud vad ni har hånat Solanke. Och så har jag suttit där och... Oj. Så jag ringde min mamma mitt i allt. Ja, nej men herregud vad ni har hånat Solanke. Och så har man suttit där, nej men han gör det faktiskt bra i Championship. Det är skönt nog att han har kommit upp i Premier League och visar vad han går för. Väldigt rappt avslut ju. Det var ju
ja, otroligt
väldigt vackert. Sen får man väl ändå säga, vad är O'Neill? Är han den bästa interimtränaren genom tiderna? Jag menar, 6 matcher obesegrade nu.
Men det här Bournemouth dessutom.
Ja, men precis. Det är väl Roberto Di Matteo hade väl kanske haft någonting att invända på kring den utnämningen. Men han har gjort det väldigt bra och det verkar ju som att spelarna verkligen tycker väldigt mycket om honom. Alltså Solanke sa ju det själv i sin intervju efter matchen, att vi älskar honom, vi vill ha honom kvar. Så att det är inte omöjligt att han faktiskt blir det. Han får, som sagt, han får ut väldigt mycket av det här begränsade spelarmaterialet.
Ja, verkligen. Ja, men, och det är ju precis det här, du har det materialet du har, men det finns ju också kvalitet i en sån som Solanke. Vi såg det i Championship och vi har sett det nu i Premier League, att få en sån spelare att behålla självförtroendet, behålla tron på det laget gör och det lagkamrat. Jag menar, Philip Billing, vi ska vara helt ärliga, det är ju inte en världsklass fotbollsspelare, men det finns kvalitet där, och med rätt inställning, med rätt system och med självförtroende så ser vi att det funkar. Och då är man Premier League-mässig och man kan hota de flesta, faktiskt.
Ja, sen så får de ju inte med sig segern här förstås, utan Fulham får ju med sig en poäng. Mitrovic som får med sig straff, den var inte populär bland alltså Bournemouth-anhängare. Men tycker väl lite grann att Lärma, han sätter sig också i den sitsen lite själv. Han tar ju ögonen helt från bollen och har liksom bara fokus på Mitrovic. Han gör ju inte det svårt för domaren egentligen att blåsa straff i det läget, kan jag tycka.
Jag tycker det är jättestraff. Alltså det är så mycket obstruktion och bamsekram. Det kan bli ett straffområde och så tydligt. Sen såklart, Mitrovic har varit med förr. Han vet också hur man ska highlighta den situationen i det här läget. Givetvis. Men jag tycker det är solklart straff.
Ja. Nej, det är inte jättemycket att säga om. Bra för fantasypoängen att Mitrovic fick göra ett mål också. Jag vet att det är mer än jag som känner så. Vi har någon match kvar att gå igenom. Leicester, Crystal Palace, 0-0.
Nej, man pratar om pillet.
Alltså, jag plågade ju mig igenom hela den matchen i lördags. Tänkte jag att, här kan det hända grejer.
Det var ju ångestladdat, får man ju säga ändå. Det var ju mycket, i alla fall från Leicesters sida. Leicester var ju närmare segern. Alltså, Palace var ju helt under isen. Men det enda som jag egentligen minns från den matchen nu, det är ju James Maddisons otroliga filmning i slutminuterna. Som dessutom gör att han är avstängd mot Leeds. Ja. Alltså hur dumt. Och så Gareth Southgate sitter på läktaren också när han ska försöka övertyga honom om att han ska med till
det. Han gör ju en ganska bra match fram till dess. Det är ju han som allting går igenom i Leicester. Jag tycker att han gör en bra match där fram. Visst, det borde ha blivit något mål eller någon assist sådär. Men,
han var inte riktigt sådär sharp som han brukar vara. Det var ju faktiskt Harvey Barnes egentligen som var liksom den stora ljusglimten ändå, kan jag tycka. Men Maddison, han briljerade inte i alla fall med den aktionen där på slutet. Jag tror inte Southgate var imponerad.
Det fanns inte jättemycket att imponeras av i den här matchen överhuvudtaget. Crystal Palace, jag vet inte. Det var en fruktansvärd fotbollsmatch. Vi lämnar den och går vidare. Jag konstaterar att det är två lag i behov av poäng. Leicester framförallt ju. I stora behov av poäng. Och Brennan Rodgers, det går trögt. Det går verkligen trögt. Vi tar oss vidare till Southampton, West Ham. Här fanns det var heta känslor stundtals. Southampton öppnade målskyttet. Declan Rice kvitterade.
Otroligt fint avslut av
Westham då. Han får ju stundtals bära det här laget lite grann på ryggen, känns det som, Declan Rice. De försökte mycket, West Ham, med ett par omdiskuterade domslut också i den här matchen. En brottningsmatch där i straffområdet som, vad var det han kallade det, David Moyes? Det var judogrepp, eller vad sa han? De hade tagit på Socek i straffområdet. Det var han inte nöjd över, men bara en poäng för West Ham då mot Southampton. Och kräftgången fortsätter lite grann för David Moyes.
Alltså Hasenhüttl har ju i alla fall 9 liv. Så mycket kan vi... det kan vi verkligen hugga fast.
Så är det.
Men vi får väl se nu till nästa säsong då när Shields är borta. Om man får de värvningarna han vill ha också, hur det händer med den här truppen. För jag tycker ändå han har gjort ett ganska bra jobb. Alltså rekryteraren där. Och få dit unga City-talanger och sånt som har blommat i Southampton.
Vi måste säga någonting om Brentford-Brighton också då. 2-0. Inte någon drömstart än så länge i Brighton sen... nu tappar jag namnet. Vad heter han?
Tjerby
kom in.
Nej, det var ju Ivan Toney som lite grann stal showen här. Det är ju en annan spelare som aspirerar på att komma med i den där VM-truppen. Han fick ju inte en enda minut speltid här när han var med under Englands senaste samling. Vilket har gjort att man har tänkt att Southgate kanske inte håller honom så där värst högt. Men han fortsätter ju på något sätt vara på en sån där nivå och visa ett sån stort självförtroende att man tänker att han nog gör rätt i att ta med Toney. Så att, vi får väl se hur det slutar. Men Brentford, jag är ganska imponerad av dem ändå. De ligger väldigt högt upp i tabellen, sett till att de ju faktiskt tappade sin bästa spelare från våren där, Christian Eriksen. De fortsätter ändå att gå starkt och studsade ju tillbaka då efter den här bedrövliga förlusten mot Newcastle förra helgen.
Jag håller med om att Tony borde vara väldigt aktuell. Alltså just det här VM:et blir väldigt mycket mer baserat på just dagsform på spelare också, i och med att det är mitt i en säsong. Och Ivan Tony är ju en av de klart formstarkaste anfallarna som England har just nu, sett till vad han gör. Så att jag tycker att ur det här perspektivet, även om man inte har någon landslagsrutin, så absolut, han förtjänar verkligen en plats.
Så är det. Vi kastar in lite frågor då innan vi... innan vi knyter ihop första frågan här från Oskar Karlsson. Ronaldos bortdömda balja. Ja, säger ni, det var, han snodde bollen utav Nick Pope där, hävdade att frisparken var slagen. Det var den ju inte. Istället drog han på sig ett gult kort och var upprörd efteråt, minst sagt.
Ja, det känns ju som en sån situation där domaren kommer. Han kommer att döma bort det, helt enkelt. Alltså jag var inte förvånad av att...
Han har ju fortfarande armen uppe i luften, domaren också, så att han har ju inte satt igång spelet. Eller, det är ju... det var inte mycket mer än det. Men det är alltid det är kul när det händer saker. Det är ju...
Tycker ju egentligen det är mer skandalöst i så fall att Callum Wilson inte får straff med sig i den matchen, om man nu ska prata om domslut och sådär.
Big Alf vill ha en tidig topp 4 prediction. Det spetsar till sig lite här nu med tanke på Liverpools resultat, som man kanske, om vi går tillbaka någon vecka, inte hade stoppat in där, eller vad säger ni?
Ja, det är svårt alltså.
Alltså, det är kul att det är så svårt.
Det går ju inte att inte ha Manchester City där till exempel. Det är väldigt svårt att inte...
I topp 4, nej.
Det är väldigt svårt att inte stoppa in Arsenal där också. Så då har vi två platser kvar. Just nu är ju Tottenham på samma poäng som Manchester City. Chelsea har kommit igång under Potter och...
Men har ändå sina skador nu.
Ja, det finns frågetecken. Och Liverpool då. Ja, och Manchester United. Men det kanske är Manchester United som vi stoppar längst ner. Just med tanke på dagsform och... Ja, vad säger ni?
Ja, alltså...
Liverpool har ju poängmässigt uppförsbacke såklart, de ligger ju efter.
Ja, alltså så som det känns nu så känner man ju med en City, Arsenal, Tottenham. Och sen är det svårt det där, alltså visst Liverpool gör en jättebra match nu i helgen mot Man City, men man vet aldrig, det kan lika gärna hända någonting mer och så helt plötsligt är man tillbaka på ruta ett igen, så att samtidigt som Chelsea då, jag tror att tappet av Reece James är väldigt jobbigt. Och det här att man gör inte speciellt många mål framåt. Det är oroväckande också. Fjärdeplatsen där är svår tycker jag.
Jag sticker ut hakan och säger Liverpool här och nu. Men det är verkligen inte förvånande om det är Chelsea eller till och med United som skulle ta den istället. Sen tror jag att både, alltså Arsenal kommer inte tappa topp 4, det är väldigt svårt att se med tanke på hur de ser ut. Det hade varit ett makalöst fiasko att göra det.
De får inte se ut som de gjorde mot Leeds i alla fall.
Nej, det får de inte. Men de vinner den matchen och det hade inte Arsenal för något år sedan gjort. De hade inte vunnit den matchen som de gör den här säsongen och det säger en del också. City, Arsenal, Tottenham, Liverpool säger jag då.
Ja, det är... Det är väldigt spännande i alla fall. Vi tar och stannar där för idag. Vi har lite Premier League att se fram emot mitt i veckan också. Lite hängmatcher som ska tas igen och så är det omgång till veckan igen. Det är mycket fotboll som ska hinnas med innan VM är helt enkelt. Så det är bara att hålla i hatten.
Just det, fantasy. Bra att du sa det.
Ja, en liten heads up till alla fantasy-spelare där ute. Tusen tack alla ni som har lyssnat. Tack Frida Makoto för att ni var med idag. Sportbladets Premier League-podd är tillbaka om en vecka igen och då ska vi följa upp allting som har hänt. Härifrån tills nu. tills då. Sillypodden, som ni vet, finns hos Aftonbladet Plus nu fram till VM. Vi spelar in på torsdagar. Man kan kolla live YouTube och TikTok om man vill det. Det är gratis och öppet för alla som vill. Antingen så hörs vi där eller så hörs vi om en vecka igen. Tack för att ni har lyssnat. Hej!